Hej, det här är kritcirkeln som är tillbaka. Så det som vi alltid säger, hej Loretto.
Hej.
Ja, det har hunnit bli april.
Ja, fast det är ju fortfarande vinter. Så det är inte så att vi har bara hoppat över en massa årstider här sen sist.
Men det har hänt mycket. Jag kollar på min lista. Alltså i år, jag vet att vi brukar töntigt att prata om hur många föreställningar jag har sett. Men jag har sett 38 föreställningar.
Jaha, jag har sett 32 och jag har ändå varit sjuk en månad.
Mm. Så att, ja, och då räknade jag inte att jag sett En grav för två gånger.
Nej.
Och sen så räknade jag inte att jag såg Cassandra-syndromet och Vem dödade min far som var två igen. Eller Tim och Lucky Portner. Som också var två igen. Mm. Men typ sådär. Men så att ja, vi har liksom betat av. Och precis just idag så har vi har precis varit och sett Dr. Zyber, Bogdan Zybers Fool's Errand på Conträr.
Mm.
Och du har också sett, du har sett två föreställningar idag.
Ja, jag var såg Sara Stridsbergs Svindel på Dramaten i matinéföreställning.
Mm. Ja, men det var väl att komma ur, jag vet inte,
ja, och komma ur
askan
en,
i elden.
Ja, komma ur en funk så att säga.
Ja, verkligen en sån här dag som man kan tänka att scenkonst var olika saker det kan vara.
Ja, verkligen.
Nej, men om vi ska börja prata om, alltså för jag tänkte att Bogdans föreställning, Bogdan Zybers föreställning, det var en sån här grej som jag minns att jag haft så här, men den här har jag sett fram emot.
Mm.
För det är ju men det är ju hans berömda avhandling som blev underkänd som handlar om konstnärlig forskning. Och förlåt, triggervarning.
Ja, triggervarning till alla er som har PhD-stress.
Jag vet inte, hur kändes det för dig att gå in där?
Det kändes obehagligt att gå in där, men det kändes väldigt katartiskt att se den. För bland det första han gör, det är ju att han faktiskt eldar upp sin avhandling. Mm. Och använder dess essens i ett slags alkemiskt utforskande för att hitta den sanna konsten, frågetecken.
Mm. Kände du att det var en målbild?
Ja,
som man kan ha.
Ja, en målbild som man kan ha. Eller liksom så här, nej, men nu fick jag ju lite inspiration till hur jag ska göra på min disputationsfest när den blir av.
Ja, jag kände faktiskt verkligen, han har ju en fiskmask på sig på slutet.
Mm.
En sån vill jag se dig.
Ja, fiskmask. Ja, och också så här på själva festen att man ska dansa till en sån här reklamblås.
Ja, vad gubbe. Heter det? Det heter någonting speciellt. Dans. Ja.
Ja.
Blås, en fläkt som blåser upp en dansare.
Ja.
Ja, det finns ett uttryck. Öglen på det heter det. Ja. Nej, men precis. Nej, men det var ju väldigt mycket debatt om den här avhandlingen.
Mm.
När den liksom blev underkänd på, vad var det, 8 punkter eller sånt där?
Ja, vad var det? 7 punkter av de 11
kriterierna, tror
jag. Ja, precis.
Och framförallt så var väl själva skrällen och skandalen att det, alltså, rätta mig om jag fel, men alltså det gängse praxis är väl att man, alltså på disputationen eller liksom, så vet man ju att avhandlingen ska gå igenom. Man ska få någon sorts flagga innan.
Ja.
Så man ska inte behöva stå där och bli underkänd live som något jävla performanceverk.
Mm. Nej, men precis. Men det som är intressant med det här, det är ju liksom lite grann att man får en känsla av att hela avhandlingsarbetet var en del av ett performance i sig.
Som men det är väl det som är konstnärlig forskning? Så jag bara så här.
Jo, fast målet är ju ändå att bli klar. Målet är ju inte att bli underkänd och liksom göra konst av det.
Nej, så att Abramovic,
ja.
Vi väntar fortfarande.
Ja.
Ja. Nej, men det var ju spektakulärt och liksom en historisk, en akademisk, kan man säga, historisk grej.
Mm.
Och att det gick till på det sättet. Och det som jag tycker var, jag vet inte vad jag hade förväntat mig av föreställningen. Nu har ju den gått ett tag, men nu är det sista föreställningen och nu passar vi på att gick och såg den innan det är för sent. Det är så man håller på så här på vårkanten.
Mm.
Så att jag hade nog kanske, jag vet inte, jag tror att jag trodde typ att det kanske skulle, att han skulle prata mer. Men det är ju en utställning i foajén där det finns liksom bakgrund och sådär. Och sen så det man får se inne på scenen, det är ju det är ju en verkligen performance.
Mm, ja, men och liksom upplagt som att man kommer in i i hans laboratorium där han står tillsammans med sina två labbassistenter, varav ena är ljudtekniken och den andra är ljudtekniker som också spelar noise-musik på, slår på liksom metallkärl, drar stråkar på en elgitarr och en akustisk gitarr, så att det liksom är en väldigt drånig, noisig liksom, en tjock liksom, ljudmatta.
Ljudbild liksom. Ja, men det är verkligen en ljudbild. Ja. Så. Och det finns ett samspel. Och, men samtidigt så är hela den här laboratoriet liksom miljön. Alltså det känns ju också som en sån här, det finns ju en parafras där till Dr. Strangelove, liksom att ja, men hur jag lärde mig att älska konstnärlig forskning typ, eller bomben. Och att det var ju en sorts bomb som slog ner, kan man säga, i den här konstnärliga forsknings...
Som är liksom en otroligt omstridd också.
Ja.
Inte bara liksom att hans avhandling blev... blev, vad heter det?
Refuserad.
Underkänd.
Underkänd.
Utan liksom hela den här diskussionen om att konstnärlig forskning är liksom en sån intern atomisk verksamhet som liksom bara inbegriper väldigt, väldigt få närmast sörjande. Alltså man vet ju liksom det med akademisk forskning. Vilka är det som läser en avhandling? Det är ju det är liksom
4 opponenten.
Ja. Opponenten och betygsnämnden, punkt.
Mm. Och mamma.
Ja, nej.
Nej.
Absolut not. Men som sagt, tyckte att det var väldigt kul. Sådär. Han liksom...
Men han hade ju också, det var väl en del av liksom forskningsprojektet att kritisera den här typen av eduart.
Ja, men precis.
Så att det var ju i sig liksom en performance. Mm. Alltså verket och formen hängde ihop, ja. Som man säger.
Men det som jag också tyckte var så kul med det här, det var liksom så här att han gör den här alkemiska experimentet med sin avhandling, som han bränner upp den, använder dess essens. Han använder även droppar av sitt anletes svett.
Ja, och tårar, ja. Tror jag. Jag tror att assistenten kommer liksom att torka bort tårar.
Ja, är det tårar eller anletes svett? Det är en fråga för tolkning.
Ja.
Och sen så kokar han ner det här till en slags kaka som han bakar i en ugn. Och på den här kakan målar han sen den här berömda jag är inte en pipa målningen.
Cecine på en pipa.
Ja. Som han äter upp. Och sen så när han ätit upp den så lägger han sig i ett badkar på scen. Check.
Ja, check.
Men sen så liksom så på något sätt så återvänder han ju till någonting som är konstens eller liksom scenkonstens essens. Och det är ju faktiskt dansen när han ställer sig och dansar.
Ja, det var nästan lite popping. Liksom.
Ja, ja, men precis. Så att det blev liksom en slags, ett sånt utforskande som resulterade i liksom en konkret konstform som liksom är begriplig och...
Ja, det blev koreografi. Jag menar, för det har ju Cyber och Reich, liksom, Bogdan och Karina, har ju jobbat väldigt koreografiskt i många av sina uppsättningar.
Ja, nej, men jag får en känsla av väldigt mycket bland de som håller på med konstnärlig forskning. Att det finns liksom... den här självmedvetenheten om liksom den här väldigt interna verksamheten, liksom att man på något sätt jag håller på med det här, men ja, och det är som det är, men jag gör det här ändå för att bla bla liksom sådär.
Det är lite som kritik.
Ja.
Förlåt, too close.
Ja.
Ja, men precis. Nej, men så det var ju akademiskt teater, kan man säga. Men och så kom du ändå till Contraire direkt efter att ha varit på anatomisk teater.
Ja, precis.
Svindel.
Mm.
Jag har ju också sett den och skrev om den.
Ja.
Sara Stridsbergs egen dramatisering av Kärlekens Antarktis. Hennes roman som inte är så gammal, från 2018. Typ.
Är den så ny?
Mm. Ja, för jag tänkte så här, men den var gammal, men jag var tvungen att kolla upp det. Den är inte så gammal, fast jag menar tiden går. Men den är ju liksom otroligt stark bara som roman.
Jag har inte läst den. Jag hade liksom någon så här period då jag försökte läsa hennes böcker, men liksom det var som att hennes prosa på något sätt rinner igenom mig, så att jag liksom inte... Alltså att vi liksom inte griper tag i varandra, så att jag har liksom inte brytt mig om att läsa den. Jag får liksom en... Alltså, ja. Men så är ju liksom inte fallet med hennes dramatik. Speciellt inte i det här fallet. Det här var det ju verkligen... någonting extremt påtagligt, i synnerhet liksom i det här scenrummet som är som en anatomisk teater där man sitter liksom publik, alltså i en...
En anatomisk teater är ju då ett sånt dissektions... Alltså när man undervisar i medicin.
Mm.
Den gamla sortens anatomiska teater såg ut så här. Alltså det finns en sån i Uppsala.
Ja, men precis.
Där de har spelat teater. Jag har varit på teater där.
Ja.
Som är liksom en typ av amfiteater som är väldigt brant, och så ska man kunna titta ner. Man ska kunna liksom läraren eller den som förevisar en obduktion på en liksom död människa ska kunna visa om man ska kunna se bra från alla håll.
Mm.
Jag var ju också på en sån, ja, en riktig anatomisk teater i Belgrad.
Ja, just det.
Och såg en föreställning där. Den var inte så här rund, men det här, just det här branta liksom föreläsningsrummet som man också ska kunna se. Och sen är det så här vitt och kliniskt.
Det är vitt och kliniskt, men framförallt liksom att man har en enorm närkontakt med övriga publiken. Så jag tyckte det var liksom väldigt speciellt att liksom så här försöka fånga med publikens blickar. För att, alltså det var man märkte att det var väldigt många som tyckte att det var obehagligt. Att
det är ju
ta...
en obehaglig text till att börja med. För det handlar ju om, den som inte känner till liksom historien, boken, romanen redan. Romanen är ju skriven utifrån en mördad kvinnas perspektiv.
Katrin da Costa.
Ja, det är ju hon som är liksom förlagen. Men hon heter typ Kristina i romanen. Alltså, men hon är väldigt liksom namnlös, tycker jag, i föreställningen. Jag tror att det sägs på något ställe.
Mm.
Hon är liksom, i manus så heter hon Den döda bara.
Mm.
Men hon görs till en människa.
Mm.
Och det är det jag tycker är så starkt, både med liksom Stridsbergs roman, men också hur hon har... Hon är ju också en dramatiker, så hon har ju liksom också dramatiserat den här själv. Och det är ganska imponerande, för det finns kvar de här långa monologdelarna där den döda, eller Kristina då, som spelas av fantastiska Ingela Olsson. Men hon liksom, hon berättar, men också så här vad hon ser. Alltså hon, det är som att hon är liksom, hon återvänder från de döda, fast i teatern så är hon ju i rummet. Då är hon en människa samtidigt. Och det här tycker jag är så intressant, för det här blir nästan teatern, teaterversionen, liksom, den blir ju mer egen. Alltså för att, annars kan det ju vara så att man kan ha en sån här typ av liksom litterära perspektiv som kan vara svåra att överföra. Men här finns det på något sätt lite med i liksom redan i romanen, att det finns den här... Ja, men titta utifrån och in och titta in på skeende, fast också sen gå in i det. Alltså det är de här överenskommelserna. De är liksom, de är så här helt självklara.
Mm.
Man köper dem i realtid, tycker jag. Och det är en fruktansvärd text. Det är ju liksom en...
Ja, nej, men det
hon går runt och letar efter sitt huvud.
Ja, bland det första hon nämner, det är ju liksom hur hennes kropp hittades. Hennes... armar, bäcken,
torso, liksom,
liksom väldigt 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 rått skildrat,
och bortskuren, och huvudet är saknat liksom. Finns inte, så att hon går runt liksom i Ingela Olssons kropp, går hon ändå på något sätt runt och letar efter sitt huvud. Och det blir ju så här lite galghumoristiskt, fast ändå så är det så här helt fruktansvärt.
Nej, jag tänkte också på det liksom. Ja, alltså det kan vara ett anatomisk teater, men man kunde också liksom se det nästan som att man som publik kanske var liksom lite som gudarna i Olympen, så liksom kollar ner bland människorna, de här liksom fruktansvärda människor. Alltså det är liksom verkligen en slags social grupp som är otroligt utsatt.
Jag
tänkte liksom lite grann på slags personkrets. Socialgrupp liksom. Och mycket liksom tematik som sammanfaller med missbruk, prostitution,
hennes familjehistoria, hennes föräldrar som är med på scenen, och mamman är så här tablett missbrukare, eller liksom Kristina Törnqvist.
Kristina Törnqvist, jag som spelar mamman.
Ja.
Som liksom är hela tiden liksom så otroligt på något sätt undflyende i Men samtidigt kontaktsökande både gentemot liksom, minnet av sin dotter men också mot hennes pappa, alltså ex-maken.
Fast som spelas av Thomas Hansson. Nej, men jag tycker att de har en liksom, alltså deras gestaltning är också jättebra. Och det är också, hon säger någonting sånt, mamman, minns jag, att hon återberättat, typ att hon säger att det är värst för mamman.
Mm.
Att det är någonting som man har fått höra, så att, att när någon blir mördad så är det så här värst för mamman, och så är det så hon som säger det själv. Det blir så jävla hjärtskärande.
Mm. Men, alltså också, verkligen... men också liksom hela den här tragedin, om vi nu ska liksom tala med antiken, att de här livsöderna, de här trauman upprepar sig. Alltså att det är liksom att de ärvs. Och det märker man ju liksom från mamman till den döda, sen till
hennes barn.
Till hennes barn, ja.
Mm. Det är ju bara det. Bara den historien är också helt liksom svårsmält, för att ta ett lindrigt ord, eftersom då hon hade två barn som blev bort. Det första barnet de fick omhändertogs av socialen och placerades ut liksom i familjehem. Mm. Och det andra barnet valde hon liksom redan på BB att lämna bort. Och i föreställningen så är det som att hon... Det förstår man, alltså det här är ju svårt. Det är ju som sagt, det är fiktion och det är skrivet. Men i liksom handlingens tid, då är det som att hon går direkt från BB med det här plastbandet kvar med som man har med personnummer på sig när man ligger på sjukhus, kvar runt armen, och hon går tillbaka typ till Malmskillnadsgatan på en gång och tar någon torsk och får sig liksom en fix.
Mm.
Alltså typ bara några timmar efter. Och att det liksom är väl där någonstans, och sen blir hon ganska snart mördad, så att hon går omkring och har den här kontakten, när man ska säga, kvar till sitt barn.
Mm.
Som då naturligtvis aldrig lär känna sin mamma. Men ändå då i den här upplösta tid och rum så ser hon ju sina barn. Då har de ju vuxit upp, och så ser hon hur det går för dem. Och då går det ju bättre för dottern än för sonen, till exempel.
Ja, men precis, att de lyckades bryta misärcykeln med dottern som lämnades bort vid födseln.
Mm.
Och hon liksom blev medelklass, akademiker, astronom, liksom lyckad i alla väsentliga delar.
Mm. Nej, och det är så här, samtidigt som alltså det är så många olika tragedier i samma. Ja, det är en otroligt stark uppsättning och jag tycker att flera skådespelarinsatser som är, jag tycker att de spelar bra, och det är liksom en stark iscensättning. Det är Rebecca Hemse som har regisserat.
Mm.
Hon gjorde ju även Sårad ängel av Sara Stridsberg på Dramatens Målarsalen för några år sedan.
Mm.
Alltså Stridsbergs förra senaste, eller man ska säga.
Mm. Förra senaste.
Ja, förra senaste blir det då, eftersom vi också har En grav för två på Galeasen.
Mm.
Men det var lite intressant. Och det är också så här, jag tycker att det finns någonting intressant där med en liksom skådespelare som Rebecca Hemse, som har varit väldigt etablerad som skådespelare, liksom karaktärsskådespelare, mycket huvudroller, som har gått in och börjat liksom regissera och se liksom hur hon jobbar just med de här texterna.
Mm.
Alltså det man kan bara spekulera, men det ser ut som att det finns någon lust för den här typen av text, den här typen av dramatik och den här typen av frågeställningar. För att i Sårad ängel så då var det Melinda Kinnaman och Jakob Eklund, va?
Ja,
spelade dotter och far.
Mm.
Och ja, men jag minns att jag såg den när jag skrev om den, och de påminner på något sätt liksom, han påminner på något sätt om pappan i Beckomberga, alltså så att Sara Stridsberg har ett universum som det liksom på något sätt knyts ihop. Och i de här liksom relationerna också i Kärlekens Antarktis och liksom i Svindel, så är det som att det är samma typ av, ja, men den socialrealistiska, men ändå i det här fallet så är det ju liksom, ja, men någon typ av magisk realism, eller alltså det är någon typ av så här förhöjning i
Det är en förhöjning, men samtidigt liksom en väldigt hudnära,
väldigt jordnära.
Alltså man tänker liksom att Christina Törnqvist vid ett tillfälle kommer ut naken på scen för att svara i telefon. Det är liksom i samlag och liksom ingenting sker utanför scenen på något sätt.
Nej, och precis, och det är också så här, Ingela Olsson, hon går så här barfota, alltså hon är verkligen så här, de är i kontakt med jorden. Alltså så. Och de här änglarna liksom som återkommer som ett motiv. Ja, men det är också så här, sårad ängel är ju liksom från den föreställningen, men de finns också här som så här, någon sparade porslinsänglar i något litet skåp. Nej, alltså några prydnadssaker som också är så här, både en symbol, liksom änglar som symbol, och att den här dödade kvinnan är liksom en ängel nu, eller som man skulle säga till ett barn, så här, ja, hon är en ängel nu liksom. Eller som man sa förr. Men också att det är att spara på prydnadsänglar. Det finns en klassmarkör som är väldigt så här fin i det här. Och de tittar på tv och det är så här fotbollsbrus. Alltså ljuddesignen är också väldigt fin. Jag gillade verkligen den här föreställningen. Och jag brukar inte använda ordet drabbande, men om jag ska göra det någon gång så är det väl kanske där. Och det har ju varit intressant, för det har varit två Sara Stridsberg-premiärer på kort tid. Jag bestämde mig för att skriva om båda i samma text, vilket så här kändes som en bra idé i planeringsfasen. Sen blev det liksom svårare för att de sköt fram premiären på Dramaten, så att det gick lite längre tid. Och de är ganska olika, de här pjäserna, alltså på manusstadiet kan man säga. En grav för två, Antigone i Kolonos, som går på Galeasen. Alltså jag hann ju se den två gånger eftersom jag väntade och fick en chans att se den igen. Men också väldigt intressant. Jag tycker det är väldigt intressant med att följa Sara Stridsberg, och också att hon gör en omskrivning av en klassiker i den.
För sen då, som där liksom några av hennes motiv återkommer, till exempel relationen med
far och dotter.
Ja, den dysfunktionella pappan.
Och liksom, absolut.
Och barnets medberoende på något sätt.
Ja, det är ju någonting med döttrar. Och jag menar, dottern är ju liksom gånger två i svindel. Alltså först är det ju liksom den mördade kvinnan, för att hon är ju typ 27 också när hon mördas. Man kan tänka sig så att hon var äldre på något vis, men hon var ju typ 27. Alltså för mig, jag skulle ju säga att det är ett barn nästan. Ja. Alltså så här, klart vuxen, men hade hunnit få två egna barn, var prostituerad, utsatt. Och sen tänker man att Antigone liksom är, jag tror att det sägs typ att så här, du är bara 16 eller någonting. Hon ska ju vara liksom adolescent i alltså Antigone i Kolonos, alltså den här som Sara Stridsberg skrivit, hon har ju skrivit en omskrivning kan man säga av Sofokles Oidipus i Kolonos. För den är ju då, alltså Oidipus Rex, eller alltså kung Oidipus, som är jätteofta spelad, är liksom del ett. Och sen ligger Oidipus i Kolonos emellan. Och sen är det som del tre är den som heter Antigone, som också är jättemycket spelad, som är ofta uppsatt. Men den här Oidipus i Kolonos spelas ju typ aldrig.
Nej.
Och man kan ju förstå det, för den är ju någon typ av så här transportsträcka. Alltså de är ute och går, så att det finns liksom, det är liksom verkligen en dramaturgisk kan man säga. På väg från liksom, han blir förskjuten ur Thebe. Och sen så måste ju han ju liksom avvecklas och dö, eller typ innan Antigone kan få sin egen pjäs. För då ska den handla om hennes bekymmer med de här bröderna som är i krig med varandra och som har ihjäl varandra. De ska ju döda varandra enligt myten. Ja, och den som inte känner till Antigone, men den handlar ju väldigt mycket om att hon vill få rätt att begrava den brodern som inte är liksom legitim där. Alltså det handlar om rätten att få sörja och begrava trots att bla bla bla. landsgränser och
ja,
skuld. Nej, men, och
familjeheder.
Och, ja, familjeheder. Och trots allt familjeband. Mm. Och hon är ju liksom den här stackars liksom, kvinnan som ska ställa, ja, göra. Hon är, har ju väldigt, det handlar ju väldigt mycket om hon har väldigt mycket rättspatos. Eller liksom,
mm.
Hon vill göra rätt i, ja, inför sig själv. Så det är en kamp. Men den är ju ofta spelad.
Mm.
Men som sagt, den här i mitten, sällan spelad. Men nu har ju, nu tycker jag att den, jag tycker att Sara Stridsbergs omskrivning liksom gör den till en pjäs i en egen rätt. Fast jag kan, det är ju svårt för mig att tänka mig hur man ser den om man inte känner till Oidipus och Antigone. Jag tycker att det är så självklart att man ser det som Sara Stridsberg gör är att hon ger ju liksom Antigone. Alltså hon byter ju perspektivet så att det är liksom Antigones, det är kvinnans perspektiv. Det är liksom en, det är ju en feministisk liksom, kan man säga, tolkning. Inte feministisk så tillvida att den är liksom brandtal, men den tar liksom hennes parti i den här problematiken. Att hon ska liksom, det är hon som har ansvar för att liksom få in sin pappa på ålderdomshem.
Mm.
Han pratar om att han har bokat en grav för två, typ som att han ringer och beställer ett bord.
Mm.
Johan Rabaeus är ju, han är ju jävligt rolig, tycker jag. Underhållande. Rolig roll att se honom i.
Mm, verkligen.
Lina Englund också väldigt bra som Antigone.
Mm.
Men jag uppskattar den jättemycket. Och, men det som är roligt om man ser de här två, om man jämför de här två, så är det verkligen två olika sidor av Sara Stridsbergs dramatiska författarskap.
Mm.
Även om man kan se så här, ett teman som går igen, papporna. Det är roligt för liksom Johan Rabaeus till och med går omkring i morgonrock på samma sätt som pappan i Sårad ängel gör, fast där är han lite sjavigare. Han är mer
nedekad. Eller som mamman i Svindel gör.
Mamman i Svindel, ja precis. Och det är ju regigrepp naturligtvis. Mm. Det är ju bestämmer ju regissör och kostymör hur de ska vara. Men det finns ju...
ja. Nej, men att det har blivit på något sätt liksom en markör för ett slags... ja.
Pappor har morgonrock.
Nej, men ja, eller passiva, icke närvarande, frånvarande föräldrar har morgonrock.
Ja, men The Dude. Ja. Typ. Jag vet inte om The Dude har några ungar. Har han det?
Nej.
Jag glömt bort.
Nej, det har han inte.
Men det som är intressant också med så klassmarkeringen där är ju då att han är ju, Oidipus är ju en detroniserad kung. Han har ju blivit utstött från sitt kungarike på grund av hela den här konstiga myten att han, ja, dödade sin pappa och gifte sig med sin mamma. Vilket är incest, vilket är liksom haram eller typ...
ja, blodsskam. Ja,
blodsskammen. Och blir utstött från Thebe. Och hamnar ju i ett mellanrum liksom, i det här... mellanrummet från att ha varit kung till i väntan på döden på något sätt. Och det är ju liksom, det är lite så här som, ja men...
Så blir det när man går i pension, eller? Nej.
Ja, men det finns, jag tycker att det finns en så tydlig, liksom lätt att se den tidlösa tolkningen. Nu är det här kung Oidipus. Oj, jobbigt att bli av med kronan, jobbigt att bli cancelled. Men för en äldre person som går i pension, som går omkring och känner att den inte är viktig längre, men ändå så här, han vill ändå glida in och bara, men jag är ju kung här. Och så har han en sån här morgonrock. Han har, det är som att han har snott den från Grand Hotel. Alltså det är med något sånt där guldigt emblem liksom, på bröstet. Så han är, vill visa att han är liksom lite finare än andra.
Mm.
Och påpekar det. Och jag är ju kung. Så här, vi är kändisar. Han går omkring och säger såna saker. Och hon är så här, noja, så här typ... vi är inte kända längre. Eller typ, du ska nog bara tona ner.
Och ibland är han blind, ibland inte. Liksom väldigt opportunistisk.
Och det tycker jag är jättefint. Ja. Det är så himla bra, verkligen så teater självklart.
Ja. Och han säger, jag dricker inte, men...
han har en Aperol i sin rullväska.
Ja, precis.
Ja, och, det, ja och, sen liksom, och han tycker att det kommer ett gäng gamlingar som han tycker är så här, vad är det där för jävla tomtar? Och sen så spelar liksom Maja Rung upp. Hon gör ju alla de här gamlingarna med just små tomtar. Det är jätteroligt.
Ja.
Det var fint. Det är två Sara Stridsberg kan man säga. Roligt. Hon är en intressant, liksom, hon är en intressant författare, men hon är en intressant dramatiker. Och här är det ju då, det var lång historia kort, men det ska komma till att den här är ju då, alltså Sofokles skrev ju dialog.
Mm.
Det var ju så man skrev teater back in the days. Allting som skulle berättas skulle ju liksom, karaktärerna skulle ju liksom berätta fram.
Mm.
Man skulle få förstå vad de är för typ av karaktärer, vilka personer de är, vilka handlingar de har begått eller ska begå eller tänker. Allting måste finnas liksom i dialogen. Det här var ju liksom, ja, men det var den gamla skolan helt enkelt, de gamla grekerna. Och den är ju skriven så. Och dialogbaserat. För det är ju inte svindel. De har både dialog, men sen är det de här långa monologerna där hon liksom, och de är ju nästan så här, alltså jag kan inte, det ska jag inte påstå, men långa sjok är nog så ganska klippta ur romanen. Typ på det sättet att hon har ju en berättarröst som är den döda kvinnan som Inge Olsson spelar. Hon har ju väldigt långa monologer.
Mm.
Men jag tycker att det är ändå bra, det är ändå växlar. Så. Ja, men vi har ju osökt, skulle jag säga, liksom, apropå antiken och morgonrockar. Jag var såg Månteatern var gästspelade på Ö2. Det är ju någonting med antiken just nu som är lite så här, vi brukar säga det ibland, är det inte lite mycket antiken? Men som en slump så är det ju många föreställningar som har liksom förhållit sig till liksom antiken eller antika dramer som liksom poppar upp nu. Och Månteatern har haft en double bill. Cassandra-syndromet av Annika Nyman. Och Vem dödade min pappa? Efter Edward Louis av Christian Hallberg. De gästspelade på Ö2. Och Cassandra-syndromet är ju då också Troja. Apropå liksom Orestin och Agamemnon och Klytämnestra. Så är det Cassandra som är dotter till Hekabe. Alltså drottningen av Troja. Hennes dotter. Det är hon som är så här mamma till Hektor och Paris som har rövat bort sköna Helen, alltså, som orsakade hela kriget. Jada, 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 bla, bla, bla. Och sen så är det ju då Agamemnon som är ju attackerar Troja. Och sen är det kom ju Odysseus och hittar på det här med trojanska hästen. Den mångförslagna. Alltså det är ju en soppa. Ja, men hela den här myten. Men de går ihop igen i alla fall. Men den här handlade om själva Cassandra som är dottern. Och det är hon som blir i myten dömd att kunna se sanningen. Skåda in i framtiden. Och se hur allting kommer gå. Men hon kommer aldrig bli trodd.
Mm.
Det är det som är Cassandra-syndromet. Eller man ska säga rent liksom... Ja. Det har blivit ett begrepp. Säkert Freud eller något. Men att man, Cassandra var hon liksom som ingen trodde på. Så hon säger ju allt det här. Hon bara nej, men alltså lita inte på det här. Den här, alltså är det inte jätte... Alltså, i den här omskrivningen då så är hon ju liksom en kaxig tonåring. Som bara, men vad fan, vad tror ni att de bara kommit och gett oss en häst? Först har de attackerat och sen så bara, här får ni en present. Varsågod, vad kul liksom. Och så rullar vi in den. Det är klart att det är en fälla liksom. Och hon blir inte trodd. Och sen vet vi hur det gick, liksom, Troja. Ja, det gick åt helvete. Men det här är liksom precis innan. Det här är på så här festen innan. Det är precis innan allting händer. Och hon har liksom en dust, en tonårsdust med sin morsa. Som också är så här, tar henne som en tonåring. Men nej, men du är psykotisk. Du mår ingen bra. Det är bäst att du stannar hemma. Så det är en jävligt intressant pjäs. Att också så här... Ja, men den verkligen så balanserar. Man behöver kanske ha lite koll på myten. Men det är också så här... En mor- och dotterkonflikt som handlar om så här, dottern som... Man kan tolka det som att hon vill bli stor, hon vill bli självständig. Hon vill ha egen agens. Och liksom, de är en familj som är, de är under belägring, de är i krig. Alltså det är så här, jättemånga lager.
Ja, men det är intressant. Ja, Balkan Bordello som jag då såg i Uppsala stadsteater. Jette Nesiraj från Kosovo som går efter Orestin. Där är ju Cassandra också med. Men hon är ju med som krigsfånge som Agamemnon tar med sig från.
Exakt.
Och då ska man ju liksom förstå det här, att det här är en parafras till kriget i Balkan, men det kan också vara kriget i Ukraina, det kan vara kriget i Gaza. Man får liksom tolka på något sätt vilket krig det är man vill att Agamemnon...
Men den heter Balkan Bordello, så att den liksom man... Den kanske är skriven ur...
Alltså den är ju skriven av kosovaner, så att man fattar ju liksom att det finns liksom där den historiska överbyggnaden. Men i alla fall liksom att Cassandra tas med som en krigsfånge och hon liksom blir beordrad att sjunga på det här hotellet. Och det blir liksom en ganska brutal skildring av hur hon som krigsfånge blir våldtagen och sen därefter blir framad för mordet på Agamemnon.
Just det, nej, men hon förutspår ju allt det här.
Ja.
Och hon har ju också i den här pjäsen, Annika Nymans pjäs, att hon säger så här, men jag kommer bli bortrövad. Jag kommer att klara mig, men jag kommer bli bortrövad typ. Hon blir ju typ sexslav.
Mm.
Jag tror att Cassandra säger i den här pjäsen att hon, ja, men så här, jag måste göra det här för jag, det är liksom mitt sätt att hämnas på Agamemnon, är att jag liksom jag typ så här, jag kommer låta mig föras bort typ, för att jag vill hämnas på honom på något sätt. Alltså det är någonting.
Men slutsatsen är väl liksom att i antikens pjäser så kan man ju liksom finna nya ingångar som talar till vår samtid.
Oh ja.
Och det är därför de är kanon. Punkt.
Ja, det är ju typ, ja, men precis, ska vi prata kanondebatt så är det som, det finns ju en kanon.
Ja.
Sen så har vi ju kanske lärt oss i de här debatterna att det finns en skillnad på vad som har blivit någon typ av organisk kanon för att någonting är en klassiker eller att det kommer en regering som ska bestämma vad som är kanon. Men om man tittar på teatern och teaterutbudet så skulle jag säga så här, men herregud, vi har ju redan en kanon. Det kanske är den vi ska prata om.
Mm.
Och det har ju folk gjort länge. Det har ju varit debatter om varför saker blir en klassiker. Och samma sak, varför liksom varför man kallar något för nyskrivet när det egentligen är en omskrivning eller så. Men att det är klart att teatern förhåller sig. Och det blir ju också så här, det finns ju en idé med att återkomma till myterna är ju också en typ av sätt att hålla kvar i historien, men också bidra till lite så här, ja, men till lite så här folkbildning.
Att ja, man liksom, nej, men jag tror inte att det behöver vara så instrumentellt. Jag tror liksom att det finns bra ramberättningar, men liksom som Orestin. Ja, nej, men det är ju liksom en story om krig. Det handlar också om komplicerad familjerelationer.
Otroligt komplicerade.
Det handlar om mord och det handlar om försoning. Det kan man liksom göra på något sätt till en slags parabel över ett folk som har genomlidit ett krig. Ja, mer komplicerat än så behöver det inte vara faktiskt.
Nej, och jag tror att det också att det finns ganska mycket som är, man ska säga, lite tacksamt i de där gamla liksom historierna, att det fanns det är så liksom färdigt förenklat att det är så här, ja, men trojaner mot vad fan heter de då? Mykener, eller alltså de här olika folken. Och det är ju också väldigt lätt applicerat på det otroligt komplicerade Balkan.
Ja, nej, men och det, alltså, om man liksom tänker på de krig som har varit.
Ja, nu.
Nu, alltså, ja, men, nej, men Gaza, Palestina, Ukraina och Ryssland. Det är liksom att det är brödrafolk som har hamnat i, alltså det är liksom där folk som tidigare var grannar mördar varandra.
Mm.
Sådär.
Ja, nej, oh ja. Men Balkan Bordello, jag har inte sett den. Och liksom titeln då, Bordello, är det liksom, jag tänker på Gogol Bordello.
Ja, det, jo, men det är jag också. Men nej, alltså jag tycker att det är synd att den heter så. Vet du vad den hette från början? När nej. Den hade urpremiär i Montenegro. Nej. Den hette Orestes in Peace.
Och gud vad fyndigt. Ja, det hade funkat i Göteborg.
Ja, nej, men varför behöll de inte den titeln?
Mm.
Ja.
Okej, okay, så det här är Uppsalas titel?
Nej, det är titeln som den fick sen när när den sattes upp på andra ställen.
Ah, okay.
Ja, ah, ja. Nej, men den har gått i andra ställen i Balkan. Den har även gått på La Mama-teatern i New York.
Mm-hmm. Mm.
Och som är samma regissör som här i Uppsala, Blerta Nesiraj, som också är fru till dramatiken.
Aha, ja, ja, ja. It's a family business.
Ja, verkligen.
Ja. Alltså, antiken har vi ju i Like Lovers Do också.
Mm, som inte jag har sett den.
Nej, men då kan vi återkomma till den. Men Medusas memoarer är ju undertiteln. Men är ju mer att man använder Medusa-myten och någon sorts liksom, det är Sivan Ben Ishai israelisk född men numera tysk boende dramatiker. Ganska hypad i Tyskland. Men du kommer se den, så vi kan ju spara den lite grann. Men det finns ju, som sagt, jag tror att ändå vi har ett case här med att antiken är liksom, har varit, haft en stark vår. Det kan vi säga.
Den antika våren.
Den antika våren. Ja, jag har faktiskt också läst Kristina Ossonides har romandebuterat.
Aha.
Hon är ju en dramatiker favorit som vältrar sig rätt mycket i antiken.
Ja.
Även som, i den här boken.
Ja.
Jag har skrivit om den. Den är inte publicerad än, min recension. Men den kommer man kunna läsa snart, tror jag. Hon förhåller sig, kan man säga, till Ifigenia-myten. Vi minns alla pjäsen när Sandra Hult sa jag är inte Ifigenia. Ja, lagarna. Så den kommer man att tänka på när man läser den boken. Mask, rosfrön och karyatider heter romanen. Den är ute nu.
Mm.
Den finns. Och som sagt, den kommer man kunna läsa om. Något annat som vi ska prata om. Nu babblar vi på här. Men något annat som har varit bra då under våren? Har du haft något så hype? Vi har ju varit på flammen, varför?
Ja, vi har varit
på glömma bort igen.
Ja, herregud. Men det är ju typ så här vårens begivenhet.
Det var ju årets grej. Det visste vi från början att det var årets grej. Och det var årets grej. Hur bra var det?
Det var 5 stjärtklappar och 5 möjliga.
Ja, vad var det som var så bra, tycker du?
Nej, men Flammenwerfer då. Hotell Proforma i samarbete med Nils Fram som har gjort musik. Blixa Bargeld som har skrivit en del av låtarna. Och sen så vokalensemblen Iki som också framträdde.
Mm. Och Blixa var ju live on stage.
Ja, precis.
Han spelade ju Blixa.
Ja.
Alltså han var ju sig själv. Ja. Bara fota i kostym och glitter ögonskugga.
Ja.
Det tyckte jag var, jag såg någon sån här kritikerkollega som hade typ skrivit någonting om att han typ så här skulle personifiera eller spela rollen som Carl Fredrik Hill som det här handlar om. Man bara nej. Det var, gjorde han inte.
Nej,
det var inte en sån föreställning.
Nej, men det som är intressant men dels liksom att musiken var bra och att det är så otroligt, kan man kalla det nästan liksom för ett hörspel. Eller
liksom installationen.
Ja, ljudkonstverk.
Ja, ett sceniskt liksom, för att alltså, Hotel Proforma har ju gjort flera såna här typen av liksom installationskonst, liksom performanceverk. Väldigt visuella, väldigt ljudliga liksom. De gjorde ju någonting med The Knife för flera år sedan.
Mm. Jag kommer ihåg att de gjorde någon grej på Uppsala stadsteater, någon så här för barn och unga om rymden. Kosmos Plus kanske den hette. Men där var det liksom verkligen fokus på det visuella. Här tycker jag liksom ändå att musiken och ljudet var faktiskt i förgrunden. Alltså man skulle liksom kunna ha den här vokalensemblen stå rakt upp och ner och Blixa kliva in på scen till sina låtar. Och det skulle liksom ändå vara bra.
Ja, utan projektioner av Carl Fredrik Hills målningar. Jag menar, det var ju fint, men vi fnissade ju lite där. Vi har ju pratat lite om den här transparenta liksom,
transparenta meshen.
Meshfonden, den här förgrunds.
Ja.
Så, men jag kan köpa, alltså det är okej. Och jag menar, Hotel Proforma har jag använt den mycket. Och så. Men att det för oss liksom börjar gå inflation i den. Men här var det ändå motiverat, kan jag tycka.
Ja, men
det
precis.
Ger ju djup. Det blir ju också den här typen av att det finns, att man tittar in i scenen och att det är lager. Det fanns ju, var ju en poäng att Blixa stod framför den. Och,
ja, och framförallt att det här handlar om en bildkonstnär.
Absolut.
Så att man liksom använder sig av hans konst på ett sätt som liksom blir väldigt... tänkte nästan säga kongenialt, men vi har ju
bandit. Det är ett förbjudet ord.
Ja, det är ett förbjudet ord. Men
jag har sagt drabbad i den här podden. Så att
Nej, men att det passar.
Ja, det passar.
Att det funkar. Som till exempel i den här låten.
Det är adekvat.
Fast det låter ju så mjäkigt. Som till exempel i den här låten som heter Anxiety, eller som ska skildra Anxiety, där Blixa loopar sitt skrik i 5 minuter.
Ja.
Fantastiskt. Och sen så liksom,
jag kom för det, höll på att säga. Alltså, jag kom igen. Ja.
Och sen så samtidigt som de gör det så projicerar de skisser av Carl Fredrik Hill som liksom bara blir mer och mer vanställda människokroppar.
Mm.
Både liksom i förmeshen och i bakmeshen, så att de liksom på något sätt går in och ut i varandra. Så det är ju supersnyggt.
Och jag måste säga en sak, det som jag kände också spontant när jag var där, för att det finns, jag tycker också att de kommer, de tar liksom hem idén, för det är något, det finns någonting otroligt egentligen jävla klyschigt med det här vältrande i så här schizofrena genier. Alltså den här sjukdomskonst, liksom lite exotifieringen av den. Men jag tycker ändå att de ror hem det så jävla bra, så att jag kan inte ens, jag kan inte klämma fram en kritik.
Ja, nej, men det är väl liksom mer att de låter på något sätt den här skildringen av, alltså på något sätt att Carl Fredrik Hill på något sätt är liksom en ett slags exempel på hur man behandlade psykisk sjukdom kring sekelskiftet, förra sekelskiftet. Till exempel när de, det finns också en låt där Blixar rabblar
alla
behandlingsmetoder. Alltså det är liksom mer ett studium av hur psykisk sjukdom förstods på den tiden, mer än ett liksom pornografiskt petande i det här människoödet.
Mm. Nej, men också just Carl Fredrik Hill kanske också är väldigt så här, kanske exploaterad eller man ska säga, men jag tyckte att det var, ja, men jag tyckte att det var en fantastisk föreställning. Det var faktiskt årets begivenhet. Och roligt när man har sett fram emot någonting så väldigt mycket.
Mm.
Och så var det så bra. Och Halbermensch.
Oh, Halbermensch, måste ju ändå säga något ord om. Halbermensch är Einstürzen und Neubautens enda helt a cappella-låt.
Mm.
Som de nu framförde här, fast
kören.
Fast gestaltad av den här fem kvinnokören.
Mm.
Som liksom loopar sina röster, så att det blir liksom en så här helt magnifik ljudmatta av det hela.
Alltså det var ju bara det var ju värt.
Ja,
och nej, det var ju inte ens liksom Blixa som sjöng.
Nej, nej, men precis. Nej, men det var så otroligt snyggt gjort, mixat. Ja.
Nej, det var
arrangerat.
Gåshud.
Ja,
faktiskt.
Nej, men faktiskt otroligt.
Ja, och deras kostymer var också helt fantastiska. Mm.
Liksom
till skillnad från Blixa som var, som han brukar vara, så hade ju de så här klänningar som blåste upp, och det var väl han Vibskov?
Ja.
Var det inte det?
Jag tror det.
Jo, eller? Han danska som har gjort kostymer till Alexander Ekmans flera föreställningar. Det var ju konstnärliga kostymer, verkligen.
Mm, som, liksom, som kunde blåsas upp som stora ballonger. Liksom. Mm.
Ja, det var verkligen, vad ska man säga, i fantasins liksom verkligen fantasins universum liksom. Så även om då det tragiska med den schizofrena konstnären och andra sidan liksom kreativiteten hyllning till kreativiteten verkligen.
Men hörru du, alltså det var ju såg systemet av Man Must Sing igår.
Mm.
Jag såg ju den typ när den gick i Göteborg i början av året. Det var ju jättelänge sedan.
Mm, kommer du inte ihåg något?
Jo, jag kommer ihåg att jag tyckte om den jättemycket. Men vad tyckte du?
Jag tyckte också om den. Jag skrattade mycket. Fast det ändå handlar om liksom tre personer som hänger utanför systemet. Typ. Alltså, det finns ju en dubbelhet i det. Men de hänger ju, ja, de möts, är utanför Systembolaget. Liksom en bakdörr, eller vad man ska säga. Personalingången. Men de hänger också lite utanför systemet. Alltså the system.
Mm.
Så det är ju en väldigt... Jag tycker att det var väldigt intelligent libretto. Mm. Fin musik.
Paula Afmalborg Vard.
Ja.
Och Naima Chabon som skrivit librettot. Hon är ju statsvetare utöver att hon är poet.
Mm.
Så att man fattar ju liksom att det här är en...
Den var researchad.
Ja, nej, men att det här är liksom en person som både kan skriva och som också har
något att säga.
Ja, nej, men har liksom koll.
Mm. Nej, men det var otroligt, och det var också, den var för att vara en opera, alltså väldigt politisk. Ett väldigt politiskt statement i liksom real, alltså nästan så här realpolitik, eller så här, det handlar ju om utanförskap.
Så otroligt jävla fiffigt gestaltat när den lilla orkestern, alltså utanförskap, liksom att de kommer in på scen och att de har tillgång till pinkoden.
De har pinkoden. Och de har ett litet bord. Alltså de går in på Systembolaget, ska man tänka sig, så här, genom bakdörren. De tar ett glas bubbel. Skålar lite, sätter sig och börjar spela. Och de har så här kostym typ. Alltså så här, om frack, jag minns inte. Ja. Sätter sig och spelar jävligt fin musik. Och så kommer en ung tjej som ska, hon ska gå på intervju. Hon ska söka jobb på Systembolaget, för hon behöver ett extra jobb. Och det är väldigt mycket i det som är väldigt så här igenkänning. Alltså kanske för någon som är kanske 20-årsåldern, eller som jag som har tonåringar i den här åldern. Men de håller på och säger, ja men jag har sökt lite kurser, jag går lite där, men jag fick inget CSN. Typ. Och så. Det är väldigt roliga sådana saker. Och sen är det de här två lodisarna, eller man ska säga. De här som har liksom, de har trillat igenom systemet. En som är, ligger och sover i en sån här big bag säck. Maggan, nej?
Maggan, Amanda Flodin. Gud vad rolig hon var.
Ja, hon var jätterolig.
Alltså, hennes...
Svår, ändå vokalt ganska svår roll.
Ja, måste precis. Jag säga. Men hon, alltså, så otroligt kul att höra liksom, den gestaltningen sjungas fram på det sättet. Tror att hon är mezzo.
Ja, men alltså, hon är ju hela tiden, hon ligger ju på så här, falsk register och mullrar och liksom... Ja, det är en väldigt, apropå, det är väldigt liksom, allting ligger ju i liksom, mycket ju på recitativ liksom, nivå. Eller liksom,
ja, alltså det är ju liksom pratsång. Och sen så vissa partier är ju sångsång, som till exempel när han Sokrates, som en gammal banktjänsteman som trillat igenom, som liksom ska vara någon slags så här intellektuell lodis.
Men han är också ett högerspöke på ett så här märkligt sätt.
För samtidigt så, alltså han är ju, samtidigt så läser han ju Kapitalet, som han ju sjunger.
Ja, men han skyller ju på invandrarna också. Alltså han är ju lite smygrasist.
Eller ja, han är... alltså vänsterintellektuella är ju så. Alltså han,
är det så?
Ja,
nej, jag tyckte att han var en sån som har blivit SD. Typ så här, som har liksom...
Nej, fast SD, nej, så tolkar inte jag honom. Mm. Jag tolkade honom som liksom en så här, ja, på något sätt någon som var höger men som blev idealismen. Ja,
men det
liksom...
var vi som byggde det här landet, typ någonting. Och så vill han få... Nej, jag tror att han är SDs nya, han är kärnväljarna nu.
Ja, för han var ju intellektuell, han kan ju inte vara SD då.
Oh.
Nej.
Have you ever heard of the Nazis?
Nej.
Nej, men jag tyckte att det var bra. Alltså det var, och de, hon säger emot, Maggan säger emot, bara så kan du inte säga typ. Alltså hon är liksom, det finns påståenden och åsikter och de bemöts och det finns liksom poänger. Mm. Det görs poänger i den här liksom lilla entimmesoperan. Som sagt, alla har ju olika idéer. Alltså jag hade ju kunnat, det här hade ju lätt kunnat vara en, den hade ju lätt kunnat gå på tribunalen. Där de för övrigt så spelade Emil Boss, den här systembolagsgrejen. Men hur är det att jobba på systemet?
Ja, just det.
För flera år sedan. Men, så det handlade ju inte så himla mycket om systembolaget egentligen. Jag tyckte att det var... Ja, men det var en liten... jag är väldigt glad att jag såg den. Men så kan man också... Jag vet inte... Också svårt med, för det här var ju fina sångare, fast de fick liksom, de var ju verkligen ganska begränsade i det här formatet. Lite så hade man bara, men kunde de inte fått något så här, få brista ut lite mer någonstans. Men det är väl jag som är konservativ.
Ja, tydligen.
Nej, men det är lite, vet, någon final av något slag liksom, men det var ju fint. För det är ju som sagt, det finns det. Den här historien har inget lyckligt slut än. Det hoppas man. Det ligger hos politikerna faktiskt. Att rätta till det som inte funkar i samhället. Ja, nej, men det var kul att se.
Men det är definitivt ett kompani som man ska hålla koll på.
Vi säger så.
Ja.
För idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Kritcirkeln. Tack Loretto Villalobos.
Tack, tack.
Jag heter Cecilia Djurberg och mer kritcirklar kommer. Vi hörs snart igen. Hej.
Hej.